Efter flera timmar var det främdeles ingen som hade sett något till Edvard. Solen var på väg ned, men det kom främdeles till att vara lyst i ett par timmar till. Engelbert som fortsatt hållt på med takarbetet, satt på toppen av hönsehuset på den andra sidan av gården med utsikt östöver, mot en dypp och delvis skoglig dal. Han hade tagit en liten paus i arbetet, och kastat i samma ögonblick ett blick nedöver och mot en slätt linje nede. Jägkicket formålslöst ut i luften, men på en märkeligt måde var det som blicket mitt bludrat mot sleten, forthalte han sig nära. Och plutselig stod Billy där, mitt på sleten hur det varken vokste träd eller buskar som man kunde ha duckat främme förra. Det var nästan som man kom ingen städse förra. Herbert bodde hos familjen Meijer i 6 månader i 1977. Han var den eneste bortsette förra familjen som hållit till inne i huset. De andra som hjälpt till med att sätta igenom männistand, hade med sig husvugner och campingvugner när de kom för och arbetade på gården. Jakobus bodde i Foldrenes hus 40 minuter runna. I löpet av det halva året hade Herbert satt sig före att han skulle finna ut om Edvard Meijer var en skrönemaker, en som hållit en massa människor fornar med UFO-historien i sinne. Han var konstant på utkik efter något misstankelig, men han varken så eller fant något som kunde tyda på att Edvard var en svindler, varken bilder, modeller eller utstyr av något slag. Och Meijer forlot aldrig gården bortsett ifrån när han bega sig till en närkontakt. Hela dagen, dag efter dag, kunde Herbert se hem äntligen leda arbetet på huvudhuset, loven eller uthusene, eller också satt han på den gamla, gröna traktoren ute på jordet. Hösten 1977 skrev Lås instag sitt sista brev om Meijer till Timothy Goddag och en få andra vänner. Det omfångsrika brevet hade titeln Mitt personliga syn på Edvard Meijer. Jag hade hört om den usedvanlige mannen länge för jag traff hem, begynte brevet. På 60-talet, då jag hörte om han for första gång, stilte jag mig helt avvisande till tanken om att Edvard Meijer var en äkta kontakt. Jag var överbevist om att han var en av dessa uttaliga psykiska begavelsene som pröver och inbillar folk att de har kontakt med romvesener och romskipåg som mottar budskap i transtillstånd. Men omsider, i 1976, mötte jag Meijer i Hinnvil i kantonen Suri. Jag tog kontakt med han för det han hade sent mig någon usedvanlig detalj efter UFO-fotografier. Efter att ha mött han satt jag igen med en stark följelse av att jag hade felvurdert mannen. Istället för att träffa en cykelig, halvdomsete man, träff jag en man som sydet av vitalitet och styrke. Han var svärt självsäker och kunde fortälla de utroligaste historier. Själv om jag hade hört och läst många spännande UFO-historier och är klar över att sanningen ofta är långt mer fantastisk än fantasien, upplevde jag det som lite av ett chock att höra Meijers historier från hans egen mun. En av vännerna hans som hade bil, tog oss med ut i skogen var Meijer visste oss avtryck i baken ett romskip som hade landet, 3 identiska cykler i det höje, vådegräset. Sen är fortalte Meijer i over en time om de över 300 bilderna sina. Inkludert bilder han påstod han hade tagit ut i världens rummet. Historien blir sannhet mer och mer utrolig. Allt tevel var jag på vakt. Jag klarte icke och upparbetade någon följelse av sympati med mannen. Det var ett eller annat som fyllde mig med en slags negativ förutintathet som mer gällt Meijers person än historien han fortalte eller bilden han visste oss. Efter en stund la jag mycket till att han hade ett tuffelsomt uttryck i ansiktet, och gott är innan hans virket galdagt rätt. Han hade dype rynker i pannan och virket äldre än sina 40 år. Men stemmen hans var kraftig och livfull, och detsamma var bevegelserna. Meijer var svärt flink med den höjrarmen sin. Smilet hans var någon gång överraskande vänlig, men eller likevel, följelsen av mistillit slapp icke taket i mig. Jag må inrömme att jag främdeles följer du på samma måten. Det brevet är skrevet till någon mäget få vänner som känner mig godtag som också har varit bort i tillfället Edvard Meijer. Jag följer icke att jag behöver gå i detalj om UFO-observationen är hans. Edvard Meyer har fortalt oss om sin väninnesämja som han påstår kommer referapledene. Först var jeg vänlig instilt hove for henne, dersom hun eksisterte, for de hun tok kontakt med en man som Meyer. Det virket som hun gav ham information om svært komplicerade fenomener, om kosmos og astronomi, og gav til hun tillog med tok ham med på reiser i rommet. Noen måneder etter mitt første besøk sendte Yvonne Jacobi meg kopi av noen av Meyers notater, som også innbefattet 15 samtaler med den gådefulle Semjas. Det var skuffende lesning, jeg likte alldeles ikke måten dette vesenet uttrykte seg på. Tonen var ofte fientlig og uvennlig og egentligen også skrämmande, skrev Lås instag. I 1976 gikk Meyer till frontalangrepp på alle verdens religioner. Kirker og sektor i tidskriftet sitt, vad ser man sagt? Han hävde ta till det ikke er behov for å tillbe eller tro på en gud. Det var känt ett anker, han snakket bland annat om opium for folket, och så vidare artiklarna var skrevet i en ledig, og nästan ondskapsfull stil, og de virket så oppkonstruerte at jeg till tider spurte meg selv om Semja såg mig fattet forskjellen på olika trosrättningers budskap og de etablerte religiösa institutioner, kirkens maktapparat och så vidare. Jeg likte mannen mindre og slutet och skriver till han, men jeg fortsatte å hänvisa intressera vänner og bekjente till Edvard Meyer. Han likte på sin side och träffa nya människor och var alltid hövlig. Ändå vänlig, mot dem. Ike på något tidspunkt hade jeg latt i skinn genom att jeg var skeptisk till hans person eller delar av historien hans. Först och främst fordi jeg aldrig hade hem på Tomans hånd. Skal jeg være ærlig, må jeg innrømme at historien hans og ikke minst fotografien alltid har fascinert meg. Det var i mine øyne ingen grund till att dra Meyers trovärdighet i tvil. I midlertid skulle jeg komme under värme at en man led av ett uppgående mindre värdighetskomplex, at han var plaget av vande barndomsminner, trist upplevelser fra barn i hjemmet, skoletiden, främmedlegionen, fängselet och psykahuset, och så vidare. Detta är förmildande omständigheter jeg er villig till att ta hänsyn till når jeg nå gör mig opp en mening om hans person. På grund av sin mangel på diplomatisk sang, insikt og forståelse mistet Meyer en del gode venner undervis. Som han selv bemerket, ble disse straks erstattet av nye bekjentskaper, men det var enkelt av Meyers gamle venner som falt ham i ryggen. Det skadet omdømmet hans, uten at jeg tror at han egentlig var klar over vad som skedde. De fabrikerte falske bilder som de visste frem til nysgirige, og fortalte dem hur enkelt det var å lage forfalskninger. Jeg har ved selvsyn sett og slike forfalskninger. Jeg skal innrømme at jeg lott meg lure ved første øyekast, og det er slett ikke umulig å føre mennesker som ikke tjener teknikken, bak lyset. Personlig er jeg overbevist om at Meyers bilder er rette. De er alt for verdte til at han kan ha fabrikert dem selv. Vis han virkelig er i stand til å produsere så spektakulære spesialeffektbilder, vil han ha blitt skapret av et eller annet filmselskap i Hollywood og vært mange millioner i dag. Meyer mottar som offer omlag 700 franc i måneden. Det er umulig å overleve på en så summer i Schweiz når du i tillegg har kone og tre barn å forsøye. Nok så motvillig har han begynt å be om betaling i forbindelse med intervjuer. Vilket han ikke gjorde tidligere. Jeg vet positivt at han ikke har noen fortjeneste på bildene. Selv kjøpte jeg mine for enten 1,50 eller 2 franc per styck, noe som knapt nok dekker selvkost. En annen ting som taler imot at han har fabrikert bildene selv, er at forfalskningsarbeid av denne typen er svært ressurskrevende. Skal man lage først i klasses forfalskning gjør, trenger man mye penger, og Edvard Meyer eier ikke nåla i veggen. Allerede da jeg så de sensasjonelle fotografiene første gang, skjønte jeg at de Meyers bilder ville møte kraftig motbør. Faktum er at det de siste par årene nærmest har vært en trend blant UFO-forskerne uten videre og stempelbilder som viser skarpt fotografierte UFO-detaljer som for. Falskninger. Noen av de bedrevitende UFO-forskere som alltid rede til å kalle andre mennesker for bedragere, falskner og løgnere, kan etter min mening, uten at de selv klar over det, være nyttige medhjelpere i særskilt i kreftersedige forsøk på å diskreditere all seriøs UFO-forskning. I stedet for å avsløre svindlere, slik de burde bestrebe seg på, sørger de på denne måten for å holde viktig fotografisk materiale borte fra innflytelsesrike personer ved universiteter og forskningsinstitusjoner. Losinstag, Basel. I oktober 1977 spas i en tettbygget äldre herre med mørkeblå øyne og sølvitt hår ned over den lillesten som førte til Meyers gård. Mannen som var klädd i jeanser och hade en lätt anorak slängt över skuldrene, var identisk med Wendell C. Stevens. Stevens var pensionerad obertslöjtnant för det amerikanska flygvapnet och registern och världen runt och ett erfarenhet alla slags UFO-observationer. 5. Oberstlöjtnant Wendell Stevens gick av med pension i 1963 efter 23 års aktiv tjänste. Han hade över 4000 flygtimmar och topphelig klarering bak sig. Som 20-åring fick han jobb som projektledare. Han fick i uppdrag att leda utvecklingen av kampfly NP-47. Samtidigt tog han examen vid en av flygvapnets högskolor. Under krigen hade han kommando över en flygserviskvadron och deltog därför lite i aktiv kamp. Efter krigen arbetade han vid Technical Intelligence Center i Reichfeld. En del av jobben bestod i att genomgå tusenvis av beslaglagda dokument och tegning i referat tyska flygfabriker. Många av papperen kom rätt referat hängnebordet till tyska ingenjörer och teknikare, och föreställde detaljer av fly och raketter. Senare blev Steven så väflytt till Alaska. Där brindefet han amerikanske flymanskapet runt Termigen-projektet, ett klimaforskningsprogram där manskapet ombord på B-29 fly fick i uppdrag och kartlägga och fotografera Nordpolen. I förbindelse med dessa fotouppdrag innebär det stadig observert och identifiera flyvande objekter, offer. Rapporten vakte Stevens intresse, och han skulle komma till att bli en av UFO-forskningens pionerer i USA. Begreppet flyvande tallerkner var ännu icke lanserat. Det skedde först i juni 1947. De första UFO-observationerna blev förelagt Stevens under ett rapporteringsmöte. En av manskapet ombord på ett B-29-fly hade tagit det han hade observerat en märkvärdigenstand som flög i nya höjder än flygvapnets egna fly var i stand till. I löpet av kort tid rapporterade samtliga B-29-manskap är som att ta sönert vid basen, omlignande observationer. Rapporten mälte om våldsomme hastigheter och halsbräckande aeronautiska manövreringar. Vid en senare anledning fick Stevens självet av objekten in på radaren. I följe hans egna målning beveget den i en standen seg över 100 000 km i timmen. På bakgrund av min tidigare erfarenhet från där Intelligence Center visste jag med säkerhet AT-motorer som kunde bevega en farkost med en slik våldsom hastighet, får icke och snacka om att manövrera den på en så halsbräckande måde, icke kunde ha varit konstruerat med hjälp av en typ av teknologi vi rådet över. Ifölje rapporten stod farkosten stille i luften, beveget seg lodrätt hoppa över och ned över i höj och lav hastighet. Landet på vann och is, dycket, kom upp igen, och fortsatte vidare genom luften, rapporter till Stevens. B-29-flyen som deltog i Ptarmigen-projektet, var utstyrt både med stillskamera och filmkamera. Många av UFO-observationerna var understöttet av filmer och fotografier. Stevens såg aldrig dessa hånfasta bevisen med egna ögon. Det materialet blev omgående vidaresänt till Andrews Air Force Base i Washington, för därefter att bli klassificerad som strängt förtrolig. Ögonblickligt sänket det seg i hemligheten slår över dessa observationerna. Stevens begynte efterhvert själv att samla på all tillgänglig litteratur om UFO-fenomener. 11976 omfattat UFO-biblioteket hans 700 böcker och nästan 3000 fotografier och blev hyppig benyttet av dokumenter filmproducenter. I nästan 30 år hade TV:ns utväxlat UFO-rapporter med UFO-forskare över hela världen. Själv hade han ett erfarenhet av 100 UFO-observationer i Bolivia, Kanada, på Puerto Rico, Spanien, Sverige, Schweiz och USA. Han hade varit på städer där observationen var blivit förutat, studerat bevismaterial och snackat med vetner under Fireöyne. Myndighetens hållning till hans private forskningsprojekt var klar, han fick stadig besked om åslut och snuse. Då jag första gång blev konfrontert med UFO-observationer i flyvåpenet, syntes jag att det var ure intressant och bestämte mig för att finna ut mer om det gådefulla fenomenet. Men efter det upplevde jag att de offentliga myndigheten i jag sent rapporterade mina till. Kategoriskt benäktet existensen av slike objekter, och jag fick stadig problemen och jag prövde att ta upp dessa spörsmålen både med kollegor och andra intresserade. Den avvisande hållningen jag mötte, skärpt nyserigheten med mitt heligare. Varför brukte myndigheten så mycket tid och energi på hemlighållde upplysningen genom UFO-observationer? Visst om en dator för icke existerade, så hade de ju ingenting att skjula. Då jag begynt att forske på egen hånd, uppdaget jag raskt att det många vittner hade överlevert bildmaterialet till forskliga myndighetspersoner, utan att vita vem dessa personerna egentligen var. Det märkliga var att dessa bilderna aldrig senare kom till rätt. Hur blev det av de gådefulla fotografierna, vem i all världen var det som träckte tråden och vårdan var det dekoperationen föregick? Det synes som om UFO-observationer är gjort till alla tider. Många människor har alltevel vanskeligheter med att acceptera en slik föreställning. Går vi tillbaka till det gamla testamentet och läser det med vildhet öjne, vill vi uppdage att det finns hela 86 städer där det är referenser som kan tolkas som UFO-observationer. Elisa blir tatt upp i ett flammande hjul, och en brännande tornebusk talar till Moses. Här fråg till historier om en grå ildkulle som sväver föran en vettskrämt stakar och fort eller hem om en versetslaver er kanske icke vem så lang, bemärkets tevens. Norge erforsker ulke UFO-fenomener är det som jeg stöter på en annan virkelighet, en virkelighet om aller flesta människor stenger seg ute FRA. Jeg lurer på hur for. Efter min mening är den massiva dokumentationen som existerar om UFO-observationer för omfattande till AT-fenomenet utan vidare kan bortförklaras som tankespinn och massehallucinationer. Vart år blev det rapportet om cirka 70 000 nya UFO-observationer världen över, tar besök i för främmande planeter, utan vidare kan avvisas, sa Wendeles Tevens. Samtidigt skal jeg være den första till och inrömme att jag hade jeg icke arbetat med det materialet i 30 år, ville jeg icke trodde jeg vis du fortalte mig om en UFO-observation du hade gjort. Men for jeg selv ved en räcka anledninger har observert hur identifiserat flyvande objekter och också har snackat med så många forskliga människor som har sett liknande fenomener, människor som aldrig har diskuterat fenomenet med andra UFO-entusiaster. Er jeg tilbøyelig til å akseptere at det offerer en realitet. Disse menneskene er det avbalansere personer som ikke er ute etter personlig vinning, bemerket Stevens. Til tros for omfattende korrespondanse og utveksling av fotografier, hadde Los innstag og Wendeles Stevens aldri møtt hverandre. 30 års arbeide som UFO-forsker hadde skaffet Stevens ry som en habil UFO-expert. Selvfølgelig var navnet hans kjent for sin stag, og sommeren. 1976 skrev hun til ham om tilfellet Meyer. Hun nevnte også fotografien den enarmede, merkverdige svitseren hadde tatt. Stevens hadde ikke hørt om Meyer-saken før, men han kjente godt til sin stag og da hun stod for, og han tvilte ikke et sekund på hennes dømmekraft. Den äldre svitsiske kvinnan skrev att Meyer hade sent henne 12 fotografler, och att hon gärna ville att Steven skulle ta en kik på bilderna. Istället för att sända bilden i postens lik hon blev då göra, företrack hon att ta med sig fotografierna och själv resa till USA och visa dem till den pensionerade officeren. Hun spurte om det passet Tati hun kom på besøk til Stevens i Tucson, USA. I begynnelsen av september 1976 fløy Lucins Tag og Timothy Good til USA for å ha samtaler med flere av de ledende amerikanske UFO-forskerne. I tillegg var de interessert i å skaffe seg mer informasjon om tilfellet George Adamski. Sinstag ringte Stevens til avtalt tid efter Agri i hundbussterminalen i Tucson hur han kom och hämtat dem. Så fort följet var kommit hem till Stevens, kastet de seg över UFO-biblioteket hans, som fyllde nästan två hela väggar i stuen, plus en vägg i spisestuen och ända en vägg inne på det lilla kontoret. I tillägg till de 700 böckerna som Stevens hade samlat genom många år, hade han 30 tycka arkivmapper som innehållt nästan 3000 UFO-fotografier. Efter en stund trak Sinstag fram en stor konvolutte för avskicken. I följe god hade hun gjort histan den slags arkivmapper på Meyer. Mappen innehållt en diger konvolutt. Hun öppnade den försiktigt och tog ut en liten bunke 5x7 cm-fotos. Då hun hade lagt alla bilderna ut på bordet, kastet Stevens ett eneste blick på dem. Så visket han andäktig. Det finnes ingenting i min samling som kan målseg med disse bildene. Når Stevens undersökte ett UFO-fotografi, prövde han först att fastslå hur bildets fokus låg. Därefter studerade han avståndsgråheten. Jo längre under objektet befinner sig, desto mer fuktighet, rökigaste vilde värre i atmosfären mellan objektet och linsen, förklarte han. Det nästa jag undersöker, är ett tegn på avfotografering. Vis bildet har figuravtryck eller fläckar, håll där jag det upp mot lyset. Vis avtrycket ike sitter på selve fotopapiret, befinner du sig på ett bild som är avfotografert. Lysets hastighet påverkar också hårdan far genträffer linsen. Jo närmare det fotograferte objektet är, desto rädare virker det, och jo längre undan det befinner sig. Desto blå är fremträde. En annan ting det är viktig att vurdere, är lysspredning. Ett stort objekt med en bred överflate vill nämligen spre lyset annerledes än ett mindre objekt med en enda starkare bred överflate. En liten UFO-modell kan vara verklighetstro ned till minsta detalj. Men den vill reflektera lyset på en annan måde än ett svärt stort objekt. Stevens undersökte vart eneste bildet omhyggelig. Holt i upp mot lyset tog snudd och vände på det. Han ristet vantro på hodet. Maken till bilder hade han aldrig sett i löpet av de 30 åren när han hade ett erforsket UFO-observationer. De flesta UFO-bilder bär er prygg av och värre tillfällda i knips, tatt med ett billig kamera av en amatör som icke har haft tid till och just här är lyset ting, exponeringstid och fokus. Det är icke ofta en stöte på UFO-bilder tatt i dagslys. Detsamma gällde bilder hur UFO befinner sig under horisonten, eller fotografier som innehåller flera UFO på samma bild. Och ingen hade nå en sina tidligare fotografiet en bil i en serie av romskip i bevegelse, slik Meyer hade gjort. På Meyers fotografier glittrar ut metalliska, skiveformade objekt i solen, svävande över åsar och träd, mot en bakgrund av klar, blå himmel. En kraftig, röd linje omger kuppelen på flera av de slanke, strömlinjeformade objekten. På andra bilder kunde en tydlig se en serie knoter i regelmässig avstånd runt midpartiet på UFO:erna. Allt i allt hade Meyer tagit bilder av 16 forskjellige UFO:er. Alla bilderna var tatt i klart dagslys, någon av farkosterna befann sig under horisonten, och på enkelte bilder såg man helt tydlig tre eller fyra UFO:er. Timothy Good beskrev Stevens reaktion då han fick se bildenes lik. Mannen var helt förasig då han fick se de sensationella fotografierna Lo hade med sig. Han var fullständigt bergtatt. De bästa bilderna jag någon gång har sett, jämtog han gång på gång. Samma dag Sinstag ringte FRA Gry i hundterminalen, hade Stevens besök av sin vän Elian Britt Elders FRA Phoenix. Elders hade varit en god vän av Stevens i flera år och kände god till hans internationella ry som UFO-forsker. Vänskapet hade väckt UFO-intressen också hos äktparet. Ikke så rart kanskje, de fleste mennesker ville blitt nysgjerrig dersom de fikk anledning til og bland annat det de tycker arkivmappene tils TV-ens. Denne gangen var det i midlertid Meyers fotografier som lå spredt ut over spisestuebordet, som fanje tekte parets oppmerksomhet. Fotografer døffer seriene ut som små, hårete baller som svever i luften, bemerket Britt. Som oftest befinner de seg så langt unna fotografen og er så pass ut av fokus at det i realiteten kan være hva som helst du ser på bildet. Ikke skjelden er jeg overbevist om at det er en bløfmaker har månget en UFO-modell mot en eller annen luftig bakgrunn, og deretter knipset løs. Som oftest er det nok slik det foregår, sa hun og lo. Lip lide også må seg stort over UFO-hobbyen min TV-ens. Da han så disse bildene, var hans første remaksjon, forfalskning ger, og mens hvert dyktig utført. Jeg skal ville innrømme at jeg var inne på tanken selv. Resten av ettermiddagen og kvelden styrdes til TV-ens bildene mens Los Instag fortalte om Edvard Meyer. Hun beskrev de stakarslige forhold denne familien levde under, og hun fortalte om Poppy og barna og alle menneskene som kom til gården for å treffe den gådefulle Einstøyngen. Hun låt dem også fortstå hva hun mente om personen Meyer. Stevens ville vite hur mange bilder Meyer hade tatt av romskipene. En god del flere än det du ser här, svarte Instag kort. Vendele Stevens fikk plutselig på følelsen at den svetsiske kvinnan ikke ville ut med hele historien. Stevens ble med svært nysgjerrig. Neste morgen reste Los Instag og Timothy Wood videre til Los Angeles. I året som fulgte korrespondørte Stevens med Instag. Inntil Stevens selv tok kontakt med Meyer og begynte å brevveksle med ham. Etterhvert forstod han at Meyer hadde opplevd mye mer enn et par nærkontakter. Ekstra nysgjerrig ble han da han fikk vite at det alle detaljer vedrørende disse møtene var lest inn på bånd, at det fantes adskillige flere bilder enn de han hadde sett, kanskje hundrevis, og at Meyer sannsynligvis ikke var den eneste som hadde sett og opplevd uforklarlige ting i området omkring Hinvi Lodgsmidrutti. I oktober 1977, et års tid etter at Los Instag og Timothy Wood hadde besøkt Stevens i Ilikson, bestemte han seg for å gå tilfellet Meyer nærmere etter i sømmene. Han kjøpte flybillet til Schweiz. Jeg har bestemt meg for å ta en tur over for å finne ut hva som egentlig foregår, sa han til ekteparet Elders. Han håpet å få kopier av noen av Meyers fotografier til samlingen sin og fortalte at han i tillegg ønsket å se mannen i øynene for å se om han snakket sant. Ekteparet Elders lo. Skriv og fortell hva som skjer, sa de spøkefullt. Stevens fløy ut til London. Reisen videre foregikk med tog. Han ankom Wiesbaden i Tyskland, hvor han var invitert til å holde foredrag om UFO-fenomener. Neste dag fortsatte han videre med tog til Zürich, hvor han ledde bil og tok fatt på turen til Meyers gård. Det var i oktober, høstløvet dannet røde og gule fargeflukker i det grønne landskapet og digre sekker med nyplukkede epler og pærer stolent mot trestammene. Overalt gresset kuer med bjeller rundt halsen. Bøndene hadde allerede lagt vinterveden i høye stabler. Stevens syntes han aldri hadde kjørt gjennom et vakrere landskap. Meyers gård var ikke fullt så idyllisk. Familien hadde bodd på Herzog igjennom men i 6 måneder, men Jørmalo fortsatt tykk rundt husene. Stevens kikket skeptisk på de fallefyrdige, vindskjeverønene. Hovedhuset som lå vegg i vegg med loven, så ut som det kunne falle sammen hvert øyeblikk. Taket var lekk og amerikaneren syntes ikke den primitive uteden virket særlig innbydende. Vannetta som rant ut av pumpen på kjøkkenet, kom fra en stor tank. Det fantes bare to lyspærer i huset, en hang på kjøkkenet, den andre i stuen. I de fleste rommene var det fortsatt hardt rampet jordgulv. Da Stevens ankom gården, vintet tog grupper i bilar utenfor på åtreffe Meyer, den var registrert i Munken, den andre i Berlin. Ungdomar som hade hiket eller cyklet upp till gården, hade slått upp telt där hur baken var törnok. De som kom på besök tillbrakte vanligtvis ett par dygn på gården. De jobbet på jorden om dagen och pratet med mig om kvällen. Meir invitet till Steven Stilo övernatte, och amerikanerna tillbrakte natten i sovepås på loven.